Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt pratar jag om meningsskapande, det vill säga den här förmågan som vi människor har som är unikt för oss att skapa mening och betydelse. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed här, jag som driver den här podden. Jag hjälper människor att skapa flow på kommando. Inte genom att pressa sig, utan genom att styra sitt inre tillstånd. Och vi människor, vi är betydelseskapare eller meningsskapare. Du är det, jag är det. Och det är vår enda medfödda instinkt vi har. Det är att skapa mening. Och det här är vårt sätt att begripa oss på världen och lära oss saker. Så tänk en liten bebis, de har inte så mycket instinkter, de har vissa reflexer som sprattla och suga på bröstet och så vidare för att få mat. Men de har inga instinkter. Definitionen av instinkt är en drivkraft, och det har vi, drivkrafter, och tillsammans med det en medfödd kunskap i hur man tillgodoser den drivkraften. Så att det sker mer eller mindre på autopilot. Så till exempel djur, en katt, även en innekatt, har fortfarande instinkten att jaga. Så de behöver inte lära sig hur man skaffar mat, utan de kan det redan. Sen kommer en innekatt vara väldigt dålig på att jaga, för de har övat för lite, men det är en annan sak. Men fortfarande en katt har instinkten att jaga. De vet hur man skaffar mat i det fallet, då, behovet av mat. Och vi människor föds inte med sådana instinkter. Vi föds med drivkrafterna, men inte med inbyggd kunskap i hur vi tillgodoser det. Och det innebär ju då att vi är sköra när vi föds. Men vi behöver andra som lär oss hur saker funkar. Och det är där meningsskapande kommer in. Så man förstår, okej, okay, så det där är en lampa, det där är en stol, det där är ett bord, det där är mamma, där är pappa. Vi lär oss om de där sakerna. Men också att vi lär oss hur saker funkar. Vad är rätt, vad är fel, vad är moraliskt, vad är inte moraliskt, vad är rimligt, vad är smart, vad är korkat och så vidare. Vi lär oss massa regler om hur världen funkar, hur vi själva funkar och hur andra funkar. Och vi lär oss det mesta under uppväxten då, våra föräldrar, samhället, kulturen, skolan och så vidare. Så vi lär oss till exempel det vi kallar stol, tänker jag. Men det är objektivt sant, det är en stol. Ja, men ordet stol är fortfarande betydelseskapande. Vi lär oss att generalisera att det som har fyra ben och ett ryggstöd också är en stol. Och det är oavsett, vi kanske lär oss från början, ja, det är trä, men det kan även vara plast, det kan vara metall och så vidare. Stol i sin tur betyder ju att det är något jag kan sitta på. Det är en betydelse att lägga, jag kan sitta på den här. Jag kan vila kroppen, jag kan äta mat när jag sitter här. Jag kan umgås med familjen. Jag kan ställa mig på stolen för att nå någonting högt upp och så vidare. Så konceptet stol är därför en konstruktion i vårt sinne. Och det är en konstruktion av några delar av trä eller annat material som har satt ihop till en enhet. Och så betyder det stol med alla de funktionerna. Och vi lär oss då även hur vi kan se på världen, andra människor, om oss själva, våra kunskaper, förmågor och vad som är möjligt för oss. Och allt du upplever ligger till grund av dina betydelser. Det vill säga den mening du har skapat. Så ordet mening, på engelska meaning, betyder att hålla i sinnet. To hold in mind. Att hålla i sinnet. Så det är någonting du håller i ditt sinne och därför som betydelsefullt. Och en betydelse är någonting som vi värderar, skapar mening omkring. Ett annat exempel vi har lärt oss, om någon tar upp sitt långfinger mot dig, med handryggen mot dig, så betyder det fuck you. Det är det vi har lärt oss. Och vi har lärt oss att det är en förolämpning. Och en del blir oerhört kränkt av ett uppsträckt långfinger. Så det betyder mer för dem än för vissa andra som bryr sig mindre. Men sammanhanget spelar då en stor roll. En kompis som pekar fingret åt dig på skämtsamt kommer troligtvis inte du bli kränkt av. Medan en som ser lite hotfull ut och någon du inte tycker om håller upp långfingret mot dig, då kommer det skapa en annan, kanske ilska, rädsla eller annat. Så många av våra betydelser har vi då lärt oss i uppväxten, av omgivningen, av egna erfarenheter, och en del har vi kanske medvetet skapat själva. Så jag tänker nu prata om filmen The Matrix från 1999. Har du inte sett den, så fy skam på dig, gå och se den filmen. Den är ett mästerverk om du frågar mig. Har du sett den en gång och du inte fastnar för den, se den igen. Jag fastnar inte första gången för den. Men däremot så fastnar jag andra gången. Och sen har jag sett den här filmen säkert 50, kanske fler än 50 gånger totalt i mitt liv. Och varje gång hittar jag nyanser och nytt i den här filmen. För Michael Hall, som är grundad av neurosomatik, som jag är skolad av, han jämför meningsskapande med metaforen av The Matrix. Så filmen, eller The Matrix, en på svenska ser man en matris, som egentligen betyder livmoder. Så det är något som omsluter, kan man säga. Något som omsluter. Så att i filmen The Matrix från 1999, bara, jag kommer spoila hela filmen nu så att du vet om det. Så har du inte sett den, pausa det här, gå och se filmen, sen lyssnar du vidare på det här. Så filmen utspelar sig i en simulerad värld där alla människor vet, det är inga som vet att om att det är en simulerad värld. Då huvudpersonen Neo, spelad av Keanu Reeves, söker svaret på gåtan vad är matrisen, eller what is the matrix? För han har en känsla av att någonting är fel. Att världen han lever i är konstruerad och det är overklig. Och han vaknar en dag av ett märkligt meddelande på sin dator. Han är hacker, så han sitter mycket med datorn. Och på meddelandet står där The Matrix has you. Så matrisen har dig. Och där får han kontakt med Trinity, spelad av Carrie-Anne Moss. Och hon övertygar honom att träffa Morpheus, spelad av Lawrence Fishburne. Och Morpheus, han är rankad av myndigheterna där i den simulerade världen som världens farligaste terrorist. Så när Neo möter Morpheus så ger Morpheus honom två alternativ. Och den här ikoniska scenen, att antingen ta det blåa pillret och leva kvar i den här illusionen och tro på vad han nu vill tro på. Eller ta det röda pillret och få reda på sanningen och svaret på frågan. Man säger och följa med och se hur djupt det här kaninhålet går. Neo tar ju såklart det röda pillret, annars hade det inte blivit en bra film. Så, och då får han reda på att de egentligen lever i en annan värld. Och att den värld de levt i där är simulerad. Och den här matrisen är i den filmen konstruerad av maskiner för att hålla människor under kontroll. Så Neo tränas i att förstå reglerna som håller uppe illusionen. Så att han lär sig att, så han kliver ut där, kommer ut en värld i kaos. Det är en postapokalyptisk värld. Det bara finns en stad kvar av människor och de strider mot maskinerna. Och sen lär han sig att kunna kliva in i den här matrisen igen, in i illusionen. Och då lär han sig att det finns regler man kan tänja på och det finns regler man kan bryta. Så med det här så tränar Morpheus honom i att få mer och mer makt att påverka illusionen. Så att han medvetet kan ta sig in och ut ur den här matrisen. Medvetet. Och Neo är också den utvalda. Och Neo blir så skicklig på att manipulera den här matrisen att han till och med lär sig ducka för kulor. När en agent skjuter mot honom. För det finns agenter i det här systemet som gör allt för att upprätthålla matrisen. Så att de som motsätter sig och kommit ur det inte kan rasera det systemet. Och Morpheus berättar för Neo då att han är den utvalda som ska frigöra mänskligheten. Men Neo tror inte själv dock på att han är den utvalda. Och de här agenterna har ingen människa någonsin kunnat besegra. De har bara kunnat fly från dem. Och sen i slutet av filmen, det är en episk actionscen. Neo, han flyr från tre agenter. Och sen så kommer agent Smith, som spelad av Hugo Weaving, som kommer ifatt Neo och dödar honom. Han skjuter honom massa skott i kroppen. Så att Neo... För i den här i The Matrix så dör man i The Matrix så dör man också i verkligheten. För att hjärnan tror att det är verkligt. Så och när Neo ligger där död och de alla har gett upp, det är kört. Så säger Trinity, hon sitter där med maskinen med honom i riktiga världen när han är inpluggad i The Matrix. Hon säger till honom att hon vet att han är den utvalda. Och säger åt honom att vakna till liv igen. Och där vaknar han till liv igen och han besegrar Smith. Och han får efter det otroliga förmågor och makten att ändra i matrisen till precis vad han vill. Så det är en kort summering av filmen. Det finns mycket mer som händer i den. Det är en ganska lång film. Men låt oss bryta ner vad allt det här betyder. Så matrisen symboliserar ju då den verklighet som du upplever. Och i filmen så är det styrda maskiner. Nu skippar vi det för det är bara en filmisk detalj egentligen. Så det, matrisen symboliserar den verkligheten som du upplever. Med alla de här betydelserna, meningsskapande och regler som håller den uppe. Och ibland är det väldigt stärkande för dig. Och ibland är det ostärkande, ska man säga det. Begränsande för dig. För den begränsar dig, håller dig tillbaka och samtidigt ger dig ordning och stabilitet. Och att den begränsar kan vara både stärkande och begränsande, vad säger man, negativt. För att det är ett sätt att skapa ordning i allt kaos. Om vi inte skapar någon betydelse skulle vi bara uppleva allt det kaos. Och det är det som menas som är meddelandet The Matrix has you. Matrisen har dig. Så att det handlar egentligen om att skapa kontroll. Eller styrning, om du inte gillar ordet kontroll. För när du bara lever i din matris utan att ta kliv ut och titta på den utifrån, som Neo gör, han kommer ut ur matrisen till den andra världen. Så länge du bara lever i den utan att titta på den utifrån så har den dig i sin makt. Och det är särskilt sant när det är saker som håller dig tillbaka i livet. Begränsar dig negativt. Och du har flera matriser för flera sammanhang och funktioner. Du har till exempel en typ av matris med betydelser i förhållande till dig själv. Vem du är, vem du inte är, om du räknas eller inte och så vidare. Det är många kallar självkänsla. Du har det i förhållande till dina förmågor. Vad du kan, vad du inte kan göra. Vad som är möjligt för dig och inte möjligt. Till andra människor. Är andra människor tillitsfulla eller inte? Finns det människor som tycker om dig och så vidare. Du kan också ha betydelser om eller matriser om. Jag har till tid. Om det förflutna, om framtiden, om nuet. Det enda som egentligen existerar är nuet. Och sen har vi minnen om det som har hänt. Och sen har vi föreställning om det som kommer komma. Men allt som finns är ju nuet. Men vi kan ha idéer om det. Ja, men det som har hänt och kommer automatiskt hända igen och så vidare. Kan man ha matriser då. Vi kan också ha till världen eller sammanhang. Så att om världen i sig i sin helhet men också om olika typer av sammanhang kan du ha. Säg om du är i sammanhang av golf så kan du ha matriser, det vill säga betydelser och meningsskapande om golfvärlden. Eller du kan ha det om coachingvärlden, du kan ha det om försäljningsvärlden och så vidare. Så det är lite kort, men du har också fler matriser i olika sammanhang som sagt. När du är på jobbet så har du en viss typ av matris. När du är hemma har du en annan. När du är på din hobby så har du ytterligare en och så vidare. Så det här är viktigt att det är sammanhangsberoende. Som jag nämnde där med peka fingret. Om en kompis pekar finger åt dig på skämt så kommer du troligtvis flina. Och om en hotfull eller en otrevlig jäkla person som du inte tycker om ger dig långfingret, så kommer du troligtvis tolka det annorlunda utifrån andra betydelser. Det kommer betyda annorlunda än när kompis gör. Så sammanhanget spelar in. Men åter i alla fall till filmen. När Neo kommer ut ur matrisen så upplever han då en värld av kaos. Och i kaos är där förändring kan ske. Och utifrån det kaoset så kan han då medvetet gå in och påverka matrisen. Och det här kan vi göra som människor, för vi kan observera vårt tänkande, vårt kännande, det vill säga vårt meningsskapande. Och när vi gör det, då kan vi också fatta andra beslut. Vi kan ändra i det. Och det är en förmåga som du kan stärka upp. Och det här är något som jag jobbar med alla mina klienter. Att upptäcka, vad är det för matris som har dig? Jag brukar inte använda ordet matris med klienter, men nu när jag ändå lärt ut det till dig. Vad är det för att upptäcka hur den är uppbyggd? Vi säger en person som kanske blir så ska vi ta för exempel. En person får kritik av någon. Okej. Okay. Och personen går in och känner skam och rädsla och ilska kanske. Jag bara hittar på. Det är inte jätteovanligt. Och så, vad har han för matris om det? Vad betyder det för den personen att få kritik till exempel? Kanske betyder, då är jag dålig. Eller jag duger inte. Okej. Okay. Ska man avtäcka, vad ligger för betydelse bakom den betydelsen? Jag kommer aldrig räcka till kanske. Okej. Okay. Jag kommer aldrig räcka till. Vad ligger bakom den betydelsen? Jag är värdelös. Okay. Och det här kan folk gå omkring med, omedvetet, utan att veta om det. De vet bara att i vardagen så reagerar de bara utifrån känslor. Oftast ett paket av känslor. Det är inte alltid, det är inte så här, ibland känner vi bara en känsla, men ofta känner vi flera känslor om saker. Vi har blandade känslor. Särskilt när det är så här sunkigt och begränsande. Så avtäcker vi det. Där har vi matrisen då. Hur personen bygger upp sin verklighet. Och där kan vi bjuda in personen, ta kliv utifrån. Vi blir Morpheus om vi bjuder in någon annan. Eller bjuder in oss själva. Vi blir som Morpheus som är vägvisaren. Som bjuder in att okej, kliver ut och ser på matrisen utifrån. Och där kan vi göra ett nytt val. Skapa nya betydelser, en ny matris. Så Neo i filmen, den utvalda, är symbolik för jaget. Så det symboliserar mig eller dig. Det är jaget, Neo. Och Neo betyder jag. Jag tror det är latin från början. Och det är du som är den utvalda att ha makten att påverka, modifiera och förändra din matris med dess betydelser. Agenterna, agent Smith i filmen, är en symbolik för ditt motstånd till förändring. För den försöker upprätthålla systemet och behålla ordning och stabilitet, även om det är sunkigt. Agenten eftersträvar att upprätthålla matrisen och ordningen till varje pris. Och Neo i filmen tar ju upp kampen mot agenterna, och särskilt mot agent Smith. De har en episk actionscen där de strider mot varandra i ren kung-fu-anda. Och det visar ju på viljan till förändringar, men strider mot agenten. Och du har säkerligen många gånger i ditt liv just kämpat mot dig själv för att få något att funka. Till exempel att träna regelbundet eller äta nyttigt, eller, och samtidigt som en del av dig som håller dig själv tillbaka. Det här har alla upplevt, man lägger krokben för sig själv. Och det som är tydligt i filmen, det är att kampen mot den här agenten är dömd att misslyckas. Så han strider och han besegrar agenten en gång, och agenten tar bara en skepnad i en annans kropp och kommer mot honom igen. Och det är då han bara fly. Och den är dömd att misslyckas, försöker man bara kämpa mot sina begränsande tankemönster, betydelser, så som gör att motståndet finns där från början. Det är ju dina betydelser som gör att det finns där från början. Det är betydelsen som skapat agenten som vill hålla kvar det. Så när du slåss mot dina egna betydelser förlorar du, eftersom du slåss mot din egen karta av verkligheten. Det är som att du har en karta och navigerar och går ut från ett område, men du strider mot den här kartan. Men du går inte ut ur kartan och skapar en ny. Det är det som är grejen. Så att Neo besegras och dödas av Smith blir logiskt då. Men det har också symboliken av att komma till en vändpunkt och hävstång till förändring. Död och återuppståndelse-principen. Och här har många hamnat ibland i sitt liv. Man hamnar i rock bottom, en del som hamnar här i livet ger upp och en del tar möjligheten till en förändring. Just här. Man behöver inte göra en förändring. Du behöver inte nå rock bottom för att skapa förändringar, såklart. Men det blir en bra symbolik i det här fallet. Så har du någon gång upplevt att något inte funkat? Och att en dag har du bara fått totalt nog av det? Och att du bara slutar med det beteende för att ta livet och göra något nytt? Det har du. Jag är helt säker på att du har det. De flesta människor har det. Det som händer då på omedvetet plan är att din gamla matris luckras upp. När du får nog och bara känner nej, glöm det, aldrig mer det här. Då luckras din matris upp och då har du ett fönster. Du får som ett utrymme mellan stimuli och respons. Du får ett fönster av att ändra dina betydelser. Och när du då väljer det, omedvetet eller medvetet, så speglas det i ditt nya agerande. Och det är därför också kan bli långsiktigt. Långsiktigt och hållbart blir det när du faktiskt på djupet skiftar dina betydelser. Betydelser kan vara form av övertygelser om dig själv, om andra, om dina förmågor, om världen, om tid och så vidare. Och när Neo då återuppstår, för han blir ju dödad, för Trinity säger åt honom att hon vet att han är en utvalda. För oraklet i filmen sagt till henne att den man hon kommer älska är också den utvalda. Och som jag vet att du är en utvalda för att jag älskar dig. Och då återuppstår han. Och när han återuppstår så förgör han Smith med lätthet. Och det är så talande för i filmen. Han återuppstår, de här tre agenterna skjuter mot honom och han stoppar kulorna i luften. Och bara låter dem ramla ner till golvet. De står där i korridoren, episka scenen. Agent Smith ger sig på honom och bara strida. Och Neo han bara blockar med en arm och han det är jätteenkelt. Så han, och sen sparkar han iväg Smith och sen så förgör han honom. Han går in i agenten och förgör honom inifrån. Och Smith går i tusen partiklar i princip. Så, och det gör han med lätthet eftersom han nu är på en högre nivå än agenten. Han har stigit utanför den gamla betydelsen. Han har klivit ovanför det där som begränsade. För när du går upp i högre nivån av ditt sinne så kan du också skifta dina betydelser. Vilket också får bort motståndet till förändringen. Eftersom du skiftar din matris. Och det är så vi jobbar med förändring i neurosemantik, NLP. Att avtäcka din matris av betydelser. För att då på högre nivåer av sinnet förändra matrisen. Så att skapa en ny upplevd verklighet som faktiskt funkar så som du vill att det ska funka. Så istället för att gå och tänka att du är värdelös kanske tänker att jag är värdefull. Du har gjort det skiftet. Men bara gå in på klassisk affirmation till att jag är värdelös. Om du har den övertygelsen så går du och säger jag är värdefull, jag är värdefull, jag är värdefull. Det blir som när Neo strider mot agenten. Du kan vinna någon strid men i slutändan förlorar du. För att det ligger på högre nivå i sinnet. Det räcker inte bara säga jag är värdefull, jag är värdefull. Du behöver faktiskt aktivt gå in och känna det. Du behöver aktivt ta ett kliv utanför. Och det är inget som det bara sker på intellektuell nivå. Det är svårt att göra helt i egen hand. Du kan göra det på helt egen hand, men det kräver träning. Det är lättare att göra det tillsammans med en coach inom neurosomatik. Eller någon annan som är väldigt duktig på det här med metakognition. Så Trinity, som spelar av Carrie Ann Moss, hon symboliserar din strävan mot förändring och självförverkligande. Din inre röst. Om du var med och lyssnade på mitt poddavsnitt för några veckor sedan om Lejonkungen så är Trinity och Nala samma typ av arketyp. Ungefär samma arketyp. Den syftar på din inre röst, din strävan mot förändring och din självförverkligande. Allt som du kan bli, symboliserar hon. Och för när Neo bestämmer sig för att ta reda på svaret till what is the matrix, vad är matrisen? Det vill säga, vad är det för verklighet jag lever i? Då dyker Trinity upp och visar honom vägen till Morpheus. Morpheus. När hon visar vägen till Morpheus. Neo, när han är död, så är det hennes röst som får honom att vakna till att bli allt som han kan vara, som han är ämnad att vara. Och han hör den rösten, han hör samman den och han vaknar till liv, besegrar agenten. Morpheus är en vägvisare. Han symboliserar dina högre värderingar, ditt samvete och de högre funktionerna i din hjärna. Det är han som visar sanningen om världen Neo lever i och ger honom möjligheten till förändring. Och det är just det. Vi behöver få kontakt med vår Morpheus. Så att vi kan kliva ut ur våra kartor, ut ur våra matriser för att kunna förändra dem. Och det är det Morpheus guidar Neo till. Och Trinity och Morpheus har väldigt starkt band till varandra. Vilket är logiskt då. Ni strävar mot förändring och självförverkligande, som är Trinity. Ta dig mot dina högsta värderingar och ditt högre jag, skulle man kunna kalla det, som är Morpheus. Vilket ger dig då möjligheten att påverka din upplevda verklighet. Så, nu har jag gått igenom filmen The Matrix. Och jag litar på att när du lyssnar nu har du sett filmen. Och nu, nästa gång du ser filmen, så kommer du se den med helt andra ögon, eller hur? Och förhoppningsvis ser du på ditt eget sinne och hur det funkar med andra ögon. För det jag vill faktiskt komma till poängen är att det är du som har makten att styra över hur du upplever saker. Det är du som är meningsskapare i ditt liv. Du kan ha lärt dig jättemycket meningsskapande av andra, och det har du gjort från kultur, samhälle, från din uppväxt, men det är du som äger den. Och det är du som har makten att ändra den när den inte längre tjänar dig. Så jag litar på att det här har gett dig värde. Och det här, jag läser nu, inte innantill, men jag läser faktiskt i min egen bok, Lär dig leva passionerat. Där jag har kapitel om just det här och den här metaforen av The Matrix. Och vill du beställa den boken så kan du mejla mig på info@akademeta.com, så skickar den. Och det är, den kostar 169 kronor plus frakt på 75 kronor. All right. Så vi hörs igen om en vecka. Ha det bäst så länge.